Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook. Känn er hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six podcast om Premier League den 7 december vecka 49 avsnitt 128. Tillsammans med Viktor Enberg, Carl Hultin, hej.
Hej.
Och vi har besök i studion av vår vän Axel Olsson. God dag.
God dag Viktor. Jag tycker det är kul att du kör både datum och veckor.
Ja.
Att du nämner det. Det finns ju två olika typer av människor.
Jag vet.
Säger du en vecka har jag ingen aning om vad du pratar om.
Jag
uppskattar det.
Ja. Jag tycker det väcker lite nice ändå. Det känns, vi har haft den här diskussionen innan också, så det är inte så långt på det. Men i alla fall då, för de som inte vet vem du har ju varit med. Det blir alltid nästan när vi har gäst att man refererar till när vi gjorde Big Six rörligt. Men så var det, då var ju du med ganska ofta, Axel. Du är Chelsea-supporter och fotbollskommentator på Viaplay.
Ja, precis, precis. Så att det är en bra dag idag att sitta här med Carl. Så att vi kan liksom hålla om varandra idag.
Så är det.
Vi håller i handen under bordet. Så.
Ja. Ja, exakt. Ändå rakryggat och kul att du kom hit. För vi bestämde ju inte att du skulle komma hit efter slutvisslan igår. Utan det var ju faktiskt inför matchen. Så det ska du väl ha någon heder för, antar jag.
Ja, det vet fan. Nej, men om man tackat ja så får man ju komma liksom. Och det är klart att liksom supporterskapet blir ju en annan sak när man jobbar med. Det känner väl säkert ni också som sitter i diverse olika program här på Dobb. Man är lite mer nykter mot de olika resultaten. Med och motgång.
Mm.
Mycket motgång i år dock.
Hur är det när man hamnar och kommenterar Chelsea då? Alltså jag fattar ju att du gör det professionellt, men kopplar man verkligen bort det helt eller kan man ändå knyta ner den i fickan?
Ja, men det tror jag. Alltså, vi satt och snackade, eller jag pratade med Robin Berglund här innan, att alla har ju kommit in i fotbollen på något sätt, oftast genom att man hejar på något lag. Så jag tycker inte det ska vara något fult att säga vad man hejar på. Alla kommentatorer, jag vet, hejar ju på något lag. Och kommentera dem regelbundet. Och hur de hanterar det vet jag inte. Men för mig är det som man kliver in i en liten box. Och så sitter man med skärmen och en tekniklåda och sådär. Det är nästan som matchen inte händer. Liksom utanför den boxen. Och så är det väl alla matcher man kommenterar. Jag tänker inte på liksom tabeller eller någonting sånt. Det enda som liksom ibland sitter i bakhuvudet är, fan just det, jag har ju Hichan Wang i fantasy. Det är väl det enda liksom.
Jag kan tänka utanför.
Mm. Ja.
Eller veckan tänkte jag säga. Ja, precis, jag fattar. För det känns ju verkligen som att för några år sedan, då var det verkligen lite häxjakt på just, ja men kommentatorer nästan, att ja men vad de höll på för lag, ja men du håller på det lag, du kommenterar så, eller så här, eller att många bara experter och kommentatorer inte ville prata om man höll på något lag på något sätt. Det känns kanske lite annorlunda nu. Jag vet inte om det är den nya generationen som inte bara,
ja,
för det är ju verkligen, det är ju klart alla har hejar på något lag.
Mm.
Det finns väl ingen som jobbar med fotboll eller något som verkligen inte hejar på ett lag.
Förutom AIK.
Ja, men han hejar ju på ett lag. Ja, men det behöver inte vara i Premier League, jag menar. Men alltså, det är ju klart.
Ja, nej, alla hejar ju på något lag och det som mina mer erfarna kollegor på Viaplay säger, att de har ju hejat på alla lag då i hela Premier League enligt diverse olika tyckare på Twitter och annat. Så det är väl lika bra att vara rak och ärlig med vad man hejar på. Jag tror inte någon, eller jag hoppas inte någon tycker att jag är liksom mer eller mindre bias beroende på vem jag kommenterar.
Nej.
Nya generationer nu kommer ju vara jättejobbiga eftersom det mer handlar om att supporta spelare när man kommer lägre i åldrarna. Alltså man håller på Bellingham i Real Madrid och byter han klubb. Ja, men då följer man med och så håller man helt plötsligt på Liverpool och man går dit liksom. Så nu kommer ju alla, de skriver på Twitter, du är så jävla tuff mot Bellingham hela tiden i din kommentering. Han är bättre än så liksom. Det kommer vara det nya liksom, hatet och ni kommer få känna på kommentatorerna.
Men hur tycker du att din supportrelation då, tycker du ändå på något sätt att den kanske har försämrats lite av ditt jobb? Jag menar att det blir mer jobb än supporterskap.
Ja, så blir det ju. Man läser inte lika mycket för att man har andra matcher liksom att läsa in sig på. Man får följa liksom Wolves-journalister på The Athletic för att liksom lära sig mer om den klubben för att kunna ge tittarna så bra bild som möjligt av alla lagen. Och då jag menar, man har ju bara x timmar på dygnet. Eller vadå, x 24 har man. Men, så sämre vet jag inte. Sen är det ju så att så här, jag sitter väldigt sällan hemma i soffan och tittar Chelsea i, liksom, som en supporter idag, i och med att tiden inte finns till det. Så ja, är väl det korta svaret på den frågan.
Mm. Och innan vi har ju mycket fotboll att prata om. Vi är glada, Kalle, att det har spelats veckomgång, så vi också får lite Premier League-matcher i vår slott.
Mm.
Men vad är din bakgrund? För du får rätta mig fel, men är du född och uppvuxen i London, eller har du bott i London?
Ja, jag är i princip född. Jag flyttade dit när jag var 2.
Mm.
Och sen bodde jag där i 8 år. Ja, jag kommer inte exakt ihåg hur det blev Chelsea. Det jag lite minns är att min brorsa och hans bästa kompis började heja på Arsenal.
Mm.
Och den andra lillebrorsan då, och jag, väldigt bra vänner, sa vi tänker inte heja på det.
Mm.
Och Spurs var väl inget jättesexigt lag då. Så då blev det Chelsea.
Var det här innan hela Abramovic?
Ja, det här är väl, jag är ju ett par år äldre än er, så det här är väl typ 95 eller något sånt.
Ja.
Gianfranco Sola, och hade han kommit då? Nej, kanske inte. Men Schullit och de där. Torian Flo var den första jag hade på ryggen.
Ronaldo.
Ja, Autoglass-tröjan, om ni minns.
Absolut.
Ja, 97 kanske.
Ja. Men okej, okay. Det har spelats mycket fotboll och vi får väl ändå börja lite kronologiskt, tänker jag. Och i tisdags så spelade ju Wolves mot Burnley hemma och slog Burnley med 1-0. Det är kanske inte så mycket, behöver inte lägga så mycket fokus på den matchen, mer än att, alltså, jag kommer ihåg bara första omgångarna hur nedsnackade Wolves var, sett i att man tappade spelare till Saudi och till City och diverse klubbar. Men jag tycker, de har ju verkligen ändå ryckt upp sig, och nu har man ändå, alltså, Neto. Nu är det ju en månad sedan Nico skadade sig, men han hade väl gjort 7 assist på lika många matcher, toppassistligan, men ändå bara fortsätter man ändå göra det hyfsat bra.
Mm. Och man bytte ju tränare en vecka innan säsongen startade.
Precis.
Lopetegui gick, sparken, vad nu det var.
Mm.
Och så in med Gary O'Neill. Jag har varit riktigt imponerad av Gary O'Neill i år. Han har ju fått Wolves att spela faktiskt ganska rolig fotboll. Det har bara varit defensiva portugiser med Lars och vad heter han, Espirito Santo, och ja, okej, Lopetegira spanjor, men det var inte så kul att kolla på. Men nu är de faktiskt väldigt roliga, och så det andra väl i den matchen du kanske kom till, det är ju att Hjalmar Ekdal gör 90 minuter.
Ja, det var väldigt verkligen kul. Exakt. Så det, man hade ju verkligen unnat honom, och Burnley kanske håller nolla. Jag känner inte så mycket sympatier i övrigt för något av lagen. Men det är faktiskt, jag har inte riktigt tänkt på det nu när du ser det, apropå Wolves och alla tränare. För det har ju verkligen varit en portugisisk koloni ju, när de är också kopplade med Jorge Mendes och hela den svängen genom alla år. Men att man inte har en portugisisk tränare längre.
Mm. Bra. Nej, det är lite...
Nu är det bara, jag vet inte varför heller. Jag tror man har tänkt på det också, att det blev så inpentat att alla portugiser... På något sätt när de är orangea, jag vet inte varför. Men det är ju faktiskt alltså en förortsklubb i Birmingham. Det är ju verkligen det är ju så engelskt det kan bli.
Mm. Ja, det är ju det. Då passar väl Gary O'Neill. Nu vet jag inte exakt vart han är ifrån.
Men, ska vi kolla upp?
Ja, kan vi göra. Mm. Jag borde veta det, men det gör jag inte.
Han är ifrån... Han är född i Beckenham.
Just det.
Som ligger...
Är du inne på Google Maps nu och zoomar ut? Kan ta närmsta storstad.
Beckenham är en före detta stad i Kent, numera förort till London, belägen i London Borough of Bramley. Det kanske du vet. Var ligger då?
Nej. Ja, Kent tror jag att han, Henry den åttonde, som halshög alla sina fruar. Hans gamla slott ligger ute i Kent, om inte jag minns helt fel. Det är min relation till Kent.
Mm. Du kanske har en lite mer musikalisk relation till Kent.
Till Kent, ja, exakt. Tänk på Jocke Berg.
Ja, precis.
Istället för någon gammal kung.
Ja, men då är väl Englands Eskilstuna då, får vi väl säga.
Ja.
Favorit Kent-låt?
Nej, jag är inte så mycket Kent faktiskt. Så jag kan knappt säga någon nu när du sätter mig på botten. Så att, jag passar.
Du då?
Lyssnar inte jättemycket på. Jag tycker Socker, det är väl lite mainstream att säga.
Mm.
Men det, jag kan 3 låtar med Kent, så att jag tog
en. Du ville säga nu när...
Nej, men alltså, jag är inte heller någon stort Kent-fan. Men jag vet inte, Jag kan inte heller nöja mig. Det finns väl en som heter Sverige.
Mm.
När, det är den när de börjar, i början när han säger så här, ska vi börja nu eller?
Mm. Så här, det tycker jag är trevligt. Ja.
Ja. Ja, så var det med det. Okej, men vi tar oss till Kenilworth Road då, där Luton hemma spelade mot Arsenal. Luton gjorde alltså 3 mål. Arsenal, de jävlarna, de gjorde 4.
Mm.
Och du kommenterade den matchen, Axel.
Ja.
Är det så när man har, förlåt nu om jag avbryter, men när man kommenterar en match som blir så händelserik och det händer så extremt mycket att man, när man går därifrån, så har man nästan kanske glömt bort allt som hände förutom att Rice avgjorde på övertid?
Ja, nej, men så tycker jag det är liksom, även när man tittar.
Ja,
ta till exempel Man United-Chelsea igår som vi kommer komma till. Jag glömde bort att Sanchez räddade en straff.
Mm.
När matchen var över. Jag bara, just det jävla, det gjorde han ju. Så, att, så tycker jag alltid det. Men jag kommer ihåg att det var ju med Jonas Olsson jag kommenterade, och vi satt och snackade inför matchen att alltså Luton, de har varit starka på Kenilworth Road, men det här tror jag inte blir så mycket chans. Arsenal har ju varit svinbra på bortaplan, väldigt kontrollerande. Mm. Jag tror att tre av 4 vinster har varit med 1-0 borta, och sent har de avgjort med liksom dominerat spelet. Men de hade problem med Lutons press i första halvlek. Det var otroligt synkroniserade, både fronttrion men även mittfältstrion, där jag sa ju ett par gånger sen, Ross Barkley var helt överjävligt bra.
Ja, faktiskt.
Han var riktigt, riktigt bra. Ja. Det är liksom Everton Ross Barkley, tyckte jag att han var. Och jag tror mycket var att göra med att han satte in Rob Edwards, alltså tränaren i Luton, 3 nya på fronttrion och bänkade Carlton Morris, som faktiskt har varit väldigt, väldigt bra. Och liksom vad säger man, pigga ben i och med att det är så tätt matchande, så att det där lyckades han verkligen med, och de kändes aldrig liksom ute ur matchen. Ja, det var bara ett mål, men som sagt, Arsenal stabila på bortaplan, även hemma förvisso, men ledde liksom med 3-2, men då blev det lite som att de glömde bort att man kanske ska försvara vid eget straffområde också. Och sen det här som hände på slutet, det är, var det 50 gången den här säsongen Arsenal avgör?
Fjärde, tror jag.
Fjärde, typ 89 och framåt.
Ja, exakt.
Det är ju helt...
Och andra gången Declan Rice gör det.
Mm.
Just United var det, va? Mot, han gjorde första, Declan Rice.
Precis.
Ja. Just det. Och men det är ju helt sinnessjukt. Och här, man ska inte fokusera allt för mycket vad folk säger på sociala medier, men när man liksom läser kommentarer på typ vad Viaplay Fotboll lagt upp på sociala medier och Aftonbladet, så fotboll, man ser jävla fusk Arsenal, det är 96-40 han gör målet eller vad det var, det är bara 6 minuter, ingen har ju sett matchen. Nej. De fördröjer ju hela tiden Luton, det är bara skit allt det där, att de håller på så.
Och det är väl oftare att gå över en halv minut liksom över tillägg. Liksom, så att det är inte konstigt.
Nej, men det var verkligen, i det här fallet var det verkligen tydligt, så det var ju med all rätt.
Ja, alltså domaren stod i 94 och liksom höll på klockan för att Luton tog så lång tid på sig, om det var inkast eller frispark. Men det är, this is what makes champions. Akumona City tog 100 poäng den säsongen. Det var ju så här 5-6 matcher under hösten hela där de avgjorde sent.
Ja.
Och vi kom väl in på City, men det är kanske Arsenal så. De är lite mognare. De har fått erfarenheten genom att tappa titeln nu i våras. För det gjorde de ju, de tappade ju titeln.
Och också, ja, men som Gabriel Jesus nu, som varit otroligt bra de senaste veckorna. Det känns som att efter han gjorde det här uttalandet att han är dålig på att göra mål, mer eller mindre, sa han. Så det är som, jag vet inte om man på något sätt kunde släppa bort det där. Och bara, visst, folk har ju hånat honom. En anfallare som säger att jag inte är bra på att göra mål, det är ju som att säga, ja men, inte vet jag, jag menar att man är bara dålig på sitt jobb. Du är lärare, jag är dålig på att lära ut. Ungefär så.
Inte min pri.
Ja, liksom, kommer han igång från ingenstans? För det är ju verkligen varit upp och ner. Det var ju en period där som, ja men han var ju också skadad såklart, men det var en Kettia som plötsligt bara öste mål, och så Nelson var in och gjort en massa mål, och så har man kanske spelat Martinelli eller Trossard lite högre upp på den positionen, men nu kommer han in.
Mm. Och även en Kai Havertz i mål igen, som jag motvilligt hyllade förra torsdagen, att han har verkligen kommit in i ett målstim nu. Och han gör ju det här Arsenal-målet när de kvitterade till 3-3 efter 30 sekunder typ, typ direkt på avspark. Och det känns som sånt händer ju i ett lag som mår bra nu. Och eftersom de har, som vi var inne på, att avgjort 4-5 matcher här i 90 plus. Liksom, det är inte tur längre då när man gör det gång på gång. För att någonstans finns det ju en tro som aldrig dör på att det här är inte kört. Liksom. Och det är något man bygger upp långsiktigt ju, och som Arteta verkligen inpräntat i alla spelare. Och som nu verkligen då tagit sig till havets också. Så får de igång honom och Jesus nu samtidigt liksom, och kan alternera med en Enketia som kan komma in, och världens bästa inhoppare i Trossard. Så liksom den offensiven blir hur farlig som helst då.
Ja, det tror jag verkligen. Dock gällande Havertz så har väl jag, och troligtvis du också, Carl, sett den här filmen förut.
Ja,
när han gör ett par mål, par matcher i rad, och sen så är han iskall i 10.
Ja.
Men jag håller med dig med de övriga. Liksom, Martinelli, inte samma poängfacit den här säsongen. Fick jag ett mål där också, och tyckte han var bra så länge han var på plan. Saka, han gör en assist ändå. Liksom, de bidrar allihopa där. Nu går jag in på City igen, men det var ju något år där de inte hade en anfallare. Ingen gjorde typ över 12 mål. Det känns som Arsenal har liksom tagit den biten till sig också. Det kommer inte vara någon som gör 25 mål.
Nej, det var ju samma förra säsongen med alla tre, Saka, Ødegaard och Martinelli, gick väl över 10 mål i ligan liksom.
Ja.
Och då skrapade ihop 30-35 mål på tre spelare istället. Det är ju samma sak som han, superanfallare i Haaland liksom. Så att, det kvittar väl då liksom.
Och också Ødegaard. Som också gör massa poäng. Ja. Alltså jag tycker, alltså, när man får den vinkeln, det kanske är tredje eller fjärde reprisen när de rullar, men när den är kameran liksom lågt bakom honom nästan, så man ser liksom som att det är från en skottvinkel bakom mål, som en straff, den vinkeln typ. När bollen kommer, han slår den, alltså så här tillslagen, han vänder foten, det ser så jävla snyggt.
Det är så lugnt,
det är så elegant.
Ja. Ja, det är så
liksom. Det är liksom knappt så att han rör foten.
Nej. Nej, men han är inte stressad i det läget liksom. Han vet ju absolut vad klockan tickar på liksom, men vet exakt vad han ska göra och bara slå in den till Declan Rice.
Mm.
Jag kan säga en grej om den här matchen som jag tycker är fruktansvärt. Det är ju att Arteta blir varnad för att han firar för mycket vid 4-3 målet och är nu avstängd mot Villa i helgen. Vad fan är det?
Det missade jag faktiskt.
Ja, jag läste det efteråt. Ja. Jag såg inte det i sändning heller.
Nej.
Men på riktigt, ja. Alltså du måste ju få, och han gör väl inget liksom extravagant. Det är inte så att han hoppar in i publiken och drar av sig jackan liksom. Det där tycker jag är, som tränare, och lite, jag kan förstå att man har det här med att man får gulkort med politiska budskap, eller du tar av dig tröjan så här. Ja, men det är lite binärt på något sätt. Men ibland när du varnas för att du hoppar in i publiken, du firar för mycket.
Mm.
Det känns nästan lite svenskt på något sätt.
De stryper ju alla känslor.
Ja, det tycker jag är fruktansvärt.
Man får inte klaga när det går dåligt, och man får inte fira när det går bra. Vad fan ska de göra?
Nej, det är det jag menar, svenskt.
Ja,
lite grann.
Nu kommer jag på vad jag skulle säga. Det var egentligen ingen fråga. Jag ville bara konstatera det, att också man är så avundsjuk på just det här med ett sånt här sent avgörande. Fine att man har släppt in 3 mot Luton. Det är kanske ligans näst sämsta lag efter Sheffield United. Men bara, alltså, och också scenerna och hela grejen med Kenilworth Road när den är så liten och kameravinklarna. Mm. Det är så otroligt att se på matchen där. Alltså, det känns nästan som att man är inne på plan. Men just den kameran som är liksom uppe då på typ taket och rakt ner där i hörnet. När de är där och firar med fansen. Alltså, det måste, ja, vilken känsla.
Mm. Såg ni också att Andros Townsend sparade med Townsend Senior på ryggen?
Ja, jag har noterat det tidigare. Han måste ju ha blivit far då, och fått en junior.
Ja, exakt. Det var det jag kunde söka upp också. Ha en liten Andros hemma liksom. Och då lägger han till senior på bänken liksom. Fine om du har en så gammal son, så han har börjat spela fotboll också eller någonting. Men
han har ju en pappa som Troy Townsend, som är lite verksam i den engelska fotbollen. Inte liksom som tränare eller något sånt, utan han har lite olika organisationer för de mörkhyades liksom plats och mot rasism och sånt där. Så han har ju tagit upp det, han är med i någon podd ibland som jag lyssnar på, att han tycker det är liksom lite tråkigt att han inte får vara senior i det här fallet. Mm. Just när Andros, som är, man tänker inte, vad är han, 32? En 32-åring ska inte vara senior.
Nej.
Är han inte äldre än så? Alltså?
Nej, jag för mig han är 32, om inte han har fyllt år sedan i tisdags.
Ja.
Men det kanske bara är du, Victor.
Ja, exakt. Precis. Nej, du har helt rätt. Han fyller den 16 juli. Men innan vi släpper den matchen då. Raya. Mm. Hela den här målvaktssituationen. Det är ändå lite intressant. För det är ju, man får väl säga att det är... Är det två tavlor?
Ja, han hänger ju tvätt på Adebayos mål. Väl. Och sen Ross Barkleys skott. Visst, det är hårt, men det ser väldigt billigt ut.
Men han ska ju ta en benparad där.
Ja.
Det är så här klassiskt De Gea-läge tänkte jag på. Mm. Det är bara ut och stoppa en med benet.
Det var De Gea typ bäst på.
Ja, exakt.
Han visste när han bra skulle stå liksom.
Fötterna, ja. Men inte på det sättet. Och var rädda med
fötterna. Börja inte.
Nu vet man ju inte liksom vad som är orsak och verkan. Men både Ramsdale och Raya, vad kan Ramsdale ha? 4 framträdanden, 5 kanske i Premier League. Har ju usel räddningsprocent. Båda två. Så att det är en diskussion med båda två. Du kan inte ha två så himla bra målvakter. Båda två är ju ganska dåliga vad gäller räddningsprocess. Sen finns det ju såklart annat. De bidrar med att spela med fötterna. Jada, jada. Men det här tycker inte jag funkar för Arteta och Arsenal. Men han är väl liksom ganska envis med det här Arteta. Så jag är lite besviken på bildproducenten. Faktiskt, när vi sa det, Jonas och jag,
jag minns,
i sändningen, att så här, snart kommer de ju panera till Ramsdale. Tog typ en kvart innan de gjorde det, men sen vid andra tavla, då gick de direkt.
Så satt de och skrattade typ.
Ja, men lite, han satt och skrattade och sen insåg han, vänta, kom han på mig? Typ. Men lösa rykten om Ramsdale på lån till Newcastle. Mm. Pope ska ju operera axeln eller vad.
Precis.
Så det är inte helt dumt.
Det sker ju också ryktats.
Det känns ju märkligt också.
Ja, men jag tänker Ramsdale var ju Bournemouth under Howe. Det känns mer rimligt liksom.
Stärka en konkurrent på det sättet. Det känns ju också dumdristigt från Arsenals sida. Vi lånar ut en toppenmålvakt här till ett lag som hotar dem.
Ja, Tottenham har lånat ut Reguilon till Man United. Sjuka saker än.
Ja, jag antar det. Ja, men fortsatt serieledning för Arsenal.
Den är här nu. Come Ons nya sportsbook. Med en av marknadens tyngsta bettbuilders. Nya spelare får 500 kronor i bonus. Nu kör vi. Arton plus. Regler och villkor gäller.
Vi kan väl komma in på City då, apropå då med, som ändå är titelfavoriten. Och du nämnde ju det, att det kanske där Arsenal svar. Alltså, nu är man ju utan Rodri igen. Mm. Och man förlorar. Man har förlorat 4 matcher i år. Och Rodri har missat 4 matcher i år. Och han har väl, jag tror det är upp mot 45 matcher utan... alltså, han har 45 raka matcher utan att han har förlorat. Mm. Så det är ju helt... enormt hur en spelare kan vara en sån konstant i ett lag.
Jesper Hoffman sa det i vårt FPL Sverige-program att den enda konstanten vi har är att Son gör mål borta på United på en kontring. Vi har ju en till här då, att så fort Rodri inte med, då förlorar man City också. Ja. Liksom. Så det är givet.
Men för mig ändå, alltså det är ju, och det är också så otroligt när man bara sitter och tittar på tabellen. Nu är den lite haltande eftersom att Tottenham och Newcastle ska ju båda spela ikväll. Men att Tottenham och Manchester United har lika många poäng. Och Manchester United är 3 poäng bakom Manchester City. Hur är det möjligt?
Det man ska säga är att igår var första gången United tog poäng av ett lag på topp 10. Och då är det liksom 10:an Chelsea som jag vet inte riktigt vad de gör där. Men de har ju förlorat alla matcher. De har fortfarande ingen oavgjord, va? Nej, vi tittar på tabellen. Nej. Det har de inte. Men de har ju torskat mot Spurs, City,
Arsenal.
Newcastle, Brighton. Så att det är ju lite dopad tabell på det viset också. Att man har ju inte mött dem. Och City, ja, vad sa vi nu? 4 raka utan vinst. Mm. Ja, du har mött Aston Villa.
Nej, 4 matcher utan Rodri.
Ja, men det är även 4 matcher utan vinst.
Ja, det är
du har ju 4-4 mot Chelsea. Mm. 1-1 Liverpool, 3-3 Spurs. Och sen då 0.
Ja,
i ligan. Ja, sorry. Men i ligan. Och det är ju, okej, Chelsea är vad det är, men de andra är ju de bästa lagen i ligan liksom. Mm. Ja, Arsenal är väl på topp då. Men man kan ha lite förståelse för City. Det ska bli väldigt intressant nu med Man United. När de möter de här stora lagen på riktigt. Det är väl Liverpool nästa helg, bland annat. Däremellan så ska de försöka slå, de ska slå Bayern München borta samtidigt som Köpenhamn och Galatasaray kryssar, måste det vara. Ja. Inget lag får vinna.
Nej.
Tror jag.
Nej, för att United har 4 poäng och de har 5.
Ja, exakt. Så någon av dem, eller de måste kryssa. Mm. Och United ska vinna borta mot Bayern. Mm. Och de har inte förlorat en gruppspelsmatch sen typ 2012.
Nej.
Bayern. Så att De har ju lite att stå i United. Det är väl där man får utvärdera säsongen sen och möta de riktigt bra lagen.
Mm.
Men om vi pratar om Aston Villa City, så tycker jag det är roligare att fokusera på Villa och Emery. De låg alltså 16 när han tog över 1 november förra året. Det säger en hel del om Steven Gerrard.
Mm.
Vad han lyckades få. För han har inte värvat jättemycket. Det är lite komplementspelare. Opta Joe satt ju och twittrade ut liksom varje sekund liksom olika rekord som slogs mot Guardiola. Flest antal avslut i hans Manchester City-karriär mot honom igen. Halvlek 13 tror jag, 22 totalt. Bara 2 skott själv liksom i den här matchen. Så, och det var förvisso fantastiska räddningar av ja. Martinez. Så att det här ska med dem lite extra. Men det är oerhört
fan vad bra med Martinez.
Ja.
Jag tycker han är ligans bästa målvakt.
Det tycker inte jag. Alisson tycker jag. Men det har man fått tycka.
Nej, inte senaste veckan. Visst, nu är ni skadad. Ja, han hade ju några aktioner där.
Ja.
Men nej.
Vicario ska typ ha en shout också. Sen har han inte spelat lika många matcher. Men det han har bevisat hittills tycker jag är
imponerande. Tottenham har ju bara spelat 14.
Ja, nej, men
ja. De vill ha 15.
Sen har vi Martinez och Alisson 100 plus liksom. Fel CV.
Ja. Mm. Men, ja men precis. Kalle, kan inte du bara dra lite statistik från matchen? Ska vi börja med att säga att det är ju Aston Villas 14:e raka hemmaseger.
Mm.
Det är ju också någonting som är, alltså, att man ska ju, det är ju allt, jag menar att lag som är starka på hemmaplan, att man verkligen gjort det till sin borg på det sättet. Det är ju ja, man gillar ju det.
Jag tror att han ger ett klubbrekord. Okay. Eller om de slog klubbrekordet. Ja. Något av dem är.
Men, Nej, men det var ju en överkörning av Aston Villa. Jag hade ju kunnat vinna med fler mål. Sett till statistik. Jag tror XG låg på 2, City på 0,60. Och så här, även fast det inte alltid är kul att prata just XG. Man vann skotten, som Axel sa, med 22-20.
22-20. Otroligt.
Sorry, bra att ha koll på mig. 6-0 i hörnor till Villa. Och sen så har det kommit fram nu att liksom, Unai Emerys taktik, det är att ställa sina lag, motståndlag, i offside-fällor ofta. Och nu har man överlägsen bäst statistik på det i ligan så här långt, med 71 stycken. Tvåan Tottenham är liksom, på 42 hittills. Mm. Och lyckades med 5 även igår kväll då. Så att det verkar ju vara hans key mot alla lag, verkar det som. Så att en dominerande och imponerande insats Aston Villa.
Ja. Vänta, Oliver. Kom hit snabbt. Det var någon som kom in här i vår poddstudio. Oliver kom in här. Jag vet inte om det var en tanke på, men jag vill prata lite City. Om du får bara någon minut här och
säg vad du känner och tänker med gårdagen. För jag tänker så här,
ganska många kanske inte riktigt så matchen, eftersom att många kollade på, ja men kanske Chelsea eller Man United Chelsea.
Det var bland det mest hädiska jag sett sen de sista matcherna under Manuel Pellegrini, tror jag.
Oj.
Ja, det var en total överkörning, och den enkla liksom anledning till det är väldigt enkelt att dra den liksom lika med tecknet, men det blir allt mer så att när Rodri är borta så kan inte det här fotbollslaget spela fotboll. Då är det någonting annat de håller på med.
Mm.
Och det såg man igår mot Aston Villa. Där har du en minut.
Mm. Tack.
Och ja, det ser jättemörkt ut. Tack för mig.
Tror du fortfarande City kommer vinna ligan?
Mm, ja, det kommer de väl lösa där efter att ha gått besegrade hela våren när Pep börjar få igång det här. Så att det är ingen fara för mig. Men just nu ser det fruktansvärt ut.
Mm. Tror du, vad ser du, Axel?
Nej, jag är inte lika säker. Det är ju lite det här trippel baksmällan. Att ha tagit, vad ska de göra nu liksom? Ja, de ska väl spela klubblags-VM här om några veckor. Det är väl det de kanske funderar på. Det var väl Gary Neville som pratade om det efter att United tog trippen för 25 år sedan. Sjukt att det är 25 år sedan. Att liksom, de hade inte samma typ av motivation året efter. Och man är ju bara människa. Det är klart, liksom, man orkar inte. Jag tror att Guardiola är skitjobbig också som tränare. Liksom, du får inte göra ett misstag på träning, för att då blir du petad.
Mm.
Sen är väl det är väl det som, alltså absolut, det är ju en rimlig tes, och att, ja, det är lite som man typ kollar, nu vissa har ju, om vi bara hoppar till Italien, men som Napoli, som ändå vann en sån efterlängtad titel, att man fattar ju kanske att det är en liten kräftgång där. Nu har vi sparkat tränare och sådär. Och nu, de har väl ändå, ja visst, de torskar mot Inter, de torskar mot Real, men de har gjort, de gjorde det ganska bra i Champions League mot Real. Skitsamma, vi ska inte hålla på att prata om Serie A. Men jag menar bara, att City i det här fallet, ja, såklart att det finns en, någon form av bakfylla i det, att man faktiskt vann rubbet. Men det är fortfarande ett så pass bra fotbollsspelare, så jag tror ändå man löser det.
Ja, och de har ju inga, liksom, de måste ju slå sig själva varje säsong, typ. Alltså, de möter, de har inga utmanare på det sättet. Det är bara ännu en ligatitel, det är ännu en Europatitel eller en cuptitel. Alltså de, eftersom de är så, varit så överlägsna och vunnit 3 säsonger idag, de måste ju liksom bara slå sig själva hela tiden. Och det tror jag också blir typ frustrerande för spelarna. Att liksom, och ha en galen pepp som aldrig är nöjd heller. Att, ja, det är bara ligatiteln som är minimumkrav varje säsong. Det måste vara speciellt. Men jag kollade i alla fall efter 15 matcher förra säsongen.
Mm. Alltså hur tabellen såg ut då?
Ja, exakt. Mm. Och då flög jag så fram i säsongsinledningen. Och de har ju gått nästan lika bra i år. Då hade de 40 poäng. Och City hade 35. Nu är det 36 för Arsenal och 30 för City. Så att det är bara en poäng mer som det skiljer. Och då höll man ju också på att börja nästan räkna ut City. Och sen vet vi vad som hände. Så att, han har ju varit med om det här många gånger förut, Pep.
Jag tror just förra året blir lite av en anomali med tanke på att Haaland satt väl bara recharger i något labb i Marbella med oss alla andra spelar VM. Mm. Så han var ju liksom, han fick ju vilan mitt under säsongen. Ja. Arsenal var ju inte detsamma efter VM. Och nu liksom återgår till en vanlig säsong. Mm. Och det är ju ofta nu i december det avgörs. Arsenal har ju en stor fördel, inte just mot City kanske, men överlag, de är ju klara i gruppseger i Champions League. De har en FA-cup här. Ja, de möter ju Liverpool i FA-cupen, ja. Men de kanske roterar. Men de har ju liksom bara ligan i princip att fokusera på en månad. Mm. Och det där kommer... jag tror faktiskt på att Arsenal... Tar de sig igenom december så vinner Arsenal ligan. Mm. Tror jag.
Uff. Det är i alla fall... Det... När man satt här, om det var mellan det andra och tredje, alltså Superbowl eller första och andra, whatever. Så när City bara stormade igenom allting och Haaland hade några matcher där. Eller han hade väl gjort 10 mål på 6 eller 7 matcher eller vad det var. Mm. Och så kände man ju bara, ja, det var, nu är säsongen redan avgjord. Och jag, så här, jag håller fortfarande City som vinnare. Men det är, alltså, när man bara kollar på tabellen nu, det är ju väldigt, väldigt kul hur det utformar sig. Att det inte är ett lag som sticker ut på det sättet.
Mm.
Så ja, för min del får gärna Rodri missa ett gäng matcher till och att de har en lite större uppförsbacke än i fjol, om du ser att det bara skiljer ett nu.
Ja, exakt.
Med hur de låg för ett år sedan. Vad skiljer sig annars då, alltså topplagen eller Big Six-lagen? Vem har störst diff?
Ja, men Liverpool har ju, ser ju ut som Liverpool den här säsongen. De hade ju inte en lika bra säsong i fjol. Så de ligger 9 poäng plus mot det här startet förra säsongen.
City, det är ändå en skillnad alltså.
Ja, City som jag sa är 4 poäng mindre. Spurs kan gå upp på exakt samma poängskörd, 30 poäng efter 15 spelade matcher som i fjol. United har 2 poäng mindre den här säsongen och Chelsea har 5 poäng mindre. Så att,
har du plus statistik där på Villa?
Nej, jag tog tyvärr bara...
Vi säger 20 plus, ja. Bara, typ.
Ja, verkligen. Så att Chelsea, vi kommer väl in på dem snart, men... det ser sämre ut än vad man liksom tror på något sätt.
Ja, jag tänker nog att, okej, jag ska inte säga att tongångarna bara är så positiva kring Chelsea, men det är ändå varit mer så, känns det som. Och ändå har man faktiskt färre inspelade poäng.
Ja. Men ja, det är väl det är för att det har blivit, Pochettino har ju fått mer svängrum än vad Potter fick. Han var ju liksom stressad från dag ett efter han tog över från Tuchel. Och nu har liksom alla bortförklaringar landar ju i att det är ett projekt som byggs. Sen så undrar jag i alla fall vad det är för typ av projekt som byggs. Men det är i alla fall alltid ursäkten efter dåliga insatser. Att spelarna behöver tid, de är unga, de behöver spela ihop sig, vi har många skador. Alltså det är samma visa varje gång liksom.
Vi ska komma in på den matchen från igår. Men jag vill bara lägga in det, jag tyckte det var så kul att dök upp i mitt flöde. Det var ju när jag såg i... helgen när Haaland var så rasande, så kom det upp någon tweet i mitt flöde, så stod det så här: breaking news, the FA have called Haaland's behavior disgraceful and have decided to dock Everton 8 points. Ja. Det är roligt.
Faktiskt.
Ja. Sabri, jag har en liten nyhet. Vill du höra? Mm.
Jag tror jag vet, men du kan berätta ändå.
Mm. Det är ju som så att ComeOn har kommit med en ny bettbuilder-funktion som betyder att du kan bygga ihop ditt eget spel till en specifik match.
Mm.
Och du har gett dig på att testa den inför kvällen.
Ja, det har jag gjort. Jag har valt matchen Everton-Newcastle. För att jag tycker den ändå är ganska intressant. Men jag gick in på den bettbildern. Och den är väldigt simpel att använda. Och så jag valde i alla fall att Everton ska få över 4 hörnor i den här matchen. Sen så tror jag att det inte blir så mycket mål. Jag scrollade ner och tog under 3,5 mål. Men sen så tänkte jag, jag vill ha någonting med spelare. Så jag gick in, ner på spelarstatistik. Och där kunde man scrolla till sig vilken spelare man ville ha. Skitsimpelt. Mm. Så jag valde Alexander Isak. Sen kunde man scrolla mellan skott, skott på mål, assist. Så jag valde skott på mål. 2 skott på mål, minst för Alexander Isak. Så det ger 8 gånger smeten. Väldigt simpelt att bygga den. Så det är alltså under 3,5 mål. 2 skott på mål av Alexander Isak. Jag tänker att de tar ledningen med 1-0. Och sen så jagar Everton på och får över 4,5 hörnor. Men sen var det ändå nice att man ändå kunde betta kort. Och jag säger så här, Gordon tillbaks på Goodison Park. Kan man kika på lilla ostskivan där, va? 34 gånger smeter blir det totalt då. Men jävligt nice bettbilder måste jag säga.
Så med andra ord då, bara för att förtydliga. Det är istället för, ja, men du kan bygga din egen, säg, trippel på en och samma match.
Ja, mm, exakt. Och det är precis det jag har gjort. Och ja, det som jag tycker skiljer sig komma mot andra, det är att man kan scrolla direkt vilken funktion man vill ha. Vilket är skitsimpelt och snabbt. Så det här är min trippel. Och så kan man addera Gordon-kort.
Mm. Ja, så in och testa på command.com så hittar ni fliken bettbilder där. Kom ihåg att du som spelar måste vara minst 18 år. Spela ansvarsfullt, och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se till hands. Vi säger stort tack till ComeOn som är med och möjliggör Big Six. Men okej, vi hoppar till gårdagskvällen då. 21:15 avsparken på Old Trafford mellan Manchester United och Chelsea. En match som bara, alltså inför, var ju extremt oviss. Om man bara kollar till exempel oddssättningen så var den ju extremt jämn. Mm. Ja, liksom verkligen alla tecken. Mm. Liten fördel. Chelsea var ju faktiskt favoriter.
Ja, vilket är sjukt.
Ja, och nu sitter vi här och ni båda håller ju på Chelsea och... Hur känns det?
Vill du börja?
Ja, jag vet inte. Alltså, det var nog en av de mest frustrerande matcherna den här säsongen för en Chelsea-supporter. För efter 20 minuter så har vi liksom, alltså, knappt kommit över halva plan. Och när vi väl gör det så slarvar vi bort det med antingen ett slarvigt avslut eller en slarvig passning fram till sista spelaren. Och United pressar sönder oss och vi envisas med att spela kort från Sanchez ut till Thiago Silva som inte vet vad han ska slå vidare nästa pass och istället slå ut med armarna. Och så ser det ut nästan i varje match. Och där var ju liksom Ten Hag väl scoutad i hur man skulle pressa Chelsea, för att de ställde en gubbe på varje på Chelseas i uppspelsfasen. Så vi kom inte loss, och när vi slog långt där, då landade bollen hos United till slut. Sen kunde ni börja om, och så kom det bara sådana här anfallsvågor gång på gång på gång. Man visste att snart sitter bollen. Och sen så där fick man ju en liten förhoppning att när Sanchez tog en straff att vi kanske kan samla oss och reda ut det här. Men lite senare så gör ju McTominay 1-0 och då kändes det som att det bara kunde rinna på efter det.
Jag var ju verkligen, man tänkte när man får den här straffen som Anthony fixar och så ska Bruno hoppa och bränna den, så då tänker man ju, fast apropå då matchledningen som du sa, hur det ser ut, då tänkte man, ja, det här vet man ju hur det kommer att sluta nu efter det här.
Ja.
Men så blev ju inte fallet. Men varför startade inte Reece James? Är det bara en säkerhetsåtgärd?
Ja, precis. Han har ju haft mycket skadeproblem och Pochettino skrev, eller han skrev, men en journalist skrev att Pochettino sa på Twitter...
Apropå Reece James. Ja, det kommer en ambulans som vi här.
Finns ju något klipp från Barcelona.
Vamma Dembélé.
Ja, med Dembélé. Det är det första jag tänker på.
Det är ett av mina favoritklipp. Ja. Måste bara, för de som inte har sett det då. Det är alltså en supporter som står och filmar när alla spelar bilar och åker. Jag tror det är från en match. Typ. Ja. Mm. Även så står de och ropar så här. Piqué! Eller något sådant. Och sen till slut kommer en ambulans. Och då skriker han. Vamma Dembélé!
Ja, det är så jävla briljant.
Det är väldigt roligt. Ja. Nej, men han. We need to be careful about his fitness. Och jada jada. Men jag tänker. Filmen Not Another Teen Movie. Kommer ni ihåg den?
Mm.
Eller ni kanske är lite unga.
Ja. Ja, då, inte jag tyvärr.
Nej, ja, du kanske blir en smal referens med rören ändå. Då spelar de ju så här amerikansk fotboll. Och så är det en kille som får konstant hjärnskakningar. Mm. Men han frågar bara, can he play? Can he play? Och då ska han spela. Och det är lite så jag tänker med, ja, med Rich James. Ja. Står han på benen så ska han spela. Mm. Jag hade förstått om han hade Disasi ute till höger, Cowell och Silva som mittback och Kukureya till vänster.
Mm.
Men Kukureya som högerback. Ah. Jag har aldrig sett, han har ju spelat här några gånger i år. Jag har aldrig sett en vänsterfotad högerback. Jag har sett högerfotade vänsterbackar, Cancelo, Aspilicueta och så vidare. Har ni någonsin sett en vänsterfotad högerback? Jag kommer inte på
det. Jo, men Dalot har väl gjort det.
Nej, det var det jag sa. Men det är ju bara för att det var ett skadeproblem. Har ju Dalot tvingats spela.
Ja, men Dalot är ju högerfotad vänsterback. Ja, det ser man.
Ja,
men vänsterfotad högerback.
Mm. Nej, det är
inte samma sak.
Nej. Mycket mer sällan. Ja.
Och varför är det inte samma sak?
Nej, jag vet inte. Nej. Det är ju inte det.
Man måste vara vänsterfotad. Ja. För det är okej att vara ytter. För det ser man ju ofta att man ska bryta in istället.
Ja, med Antoni till exempel. Och
ja, jag vet inte vad han har för fot. Faktiskt, men absolut.
Vi kom väl in på honom. Men det är jättemärkligt att man inte i den här matchen liksom, nu är väl tuff match på söndag också på Goodison Park.
Ja,
men
det är bättre att spela han i 60 minuter som han har gjort matchen efter han blivit skadad liksom, och börja så och sen sätta in en Disasi och hoppas på att vi leder i det läget.
Ja, han erbjuder ingenting offensivt, Kukureya.
Nej.
Överhuvudtaget. Och det såg man ju några gånger, inte tillräckligt, kom ju Reece James fram.
Mm.
Det är väl han som slår inspelet där, det sista som hände mot Broja, eller Broja, vad
det heter. Ja, och till Enzo, när han försöker klacka.
Just det, så att det är det han liksom, det fick man ju inte första halvlek.
Nej.
Men överlag så tycker jag det märks att Kukureya inte kan spela där. Han har varit helt okej emellanåt till vänster, men till höger, det är liksom, det är för stora ytor mellan han och Disasi. Caicedo kom inte och hjälpte till. Jag tänkte första kvarten 20. Där kom ju United gång på gång. Liksom, och gjorde otroligt bra utnyttjare. Som du sa. Alltså väl scoutat av Ten Hag. Men det är ju bara Uniteds egna uselhet. Som gör att man inte vinner den här matchen med 5-0. Eller ja, 5-1.
Ja, det var väl, ja, jag vet om XG-referenserna. Du har redan sagt själv. Men det var ju upp mot nästan 5 i XG.
Ja.
Jag undrar när man United hade ett så högt XG senast.
Vet du när det var? Ni hade mer faktiskt XG.
Yes.
Senast ni mötte Chelsea. Om det var antingen förra säsongen eller förra säsongen.
Uh-huh.
På hemmaplan. Så det var ju så här. Fick man den i ansiktet också. Men jag såg också att Chelsea har inte vunnit mot United sedan 2018. I ligaspel.
Och inte på Old Trafford sedan 2013.
Nej, så att
det var Shamata som avgjorde det. Det känns länge sedan.
Oh.
I Chelsea.
Var det det där volleyskottet på bortre?
Nej, det gör han ju för United.
Det är det här lilla deflection-skottet,
Liverpool, va? Tror jag. Ja, skitsamma. Jag kommer inte ihåg.
Var inte det typ en cykelspark-ish han gjorde mot Liverpool? Eller en sån här halvcykelspark? Men det finns ju ett när det kommer bort och han kommer och bara lägger den med vänster bredsida.
Ja, nu vet jag vad du menar. Ja.
Jag har för mig att det är mot United.
Ja, det är mot United.
För Chelsea.
Men det är en annan match.
Ja, cupmatch.
Ja.
Nej, men överlag. Alltså, enkla passar satt inte igår.
Nej.
Sanchez skickar ju den till Antony två gånger.
Ja.
Tacka fan att han skickar till honom och inte till någon annan United-spelare.
Men jag förstår inte, jag vill fråga en fellow Chelsea-supporter liksom, varför envisas man med att spela ut de här korta dumdristiga passningar när det inte ser ut som våra egna mittfältare vet att de ska komma eller hur man löser det när man väl får bollen. Och ändå så står man där och
varför spelade Postecoglou liksom vid mittlinjen med 9 man? Man är trogen sin filosofi. Jag tror de är ju stolta, de här tränarna. Liksom, det är ju inte Sean Dyche och David Moyes som liksom gör vad som helst för att vinna. Man är trogen sin filosofi. Och jag tar hellre en sån tränare än liksom att man ska sitta och göra på Mourinho-vis.
Mm.
Så att, men en sak jag tänkte på, det är ju, vilket jag inte trodde inför, som Gallagher saknades.
Mm.
Hans intensitet är på mittfältet. Det blev lite för offensivt viktat centralt i plan, tycker jag. Alltså, och det gjorde att Enzo och Caicedo såg ju vilsna ut.
Ja.
Hela matchen. Så att det,
jag tänker ändå att det är över 2 miljarder som springer och ser vilsna ut mot Amrabat och McTominay.
Ja.
nu är det dags att vi slutar kasta skit på McTominay. Fan, han är bra, tycker jag. Hela det här året har han ju varit hur bra som helst. Inte bara målmässigt, utan jag tycker han var bra i spelet för Skottland också. Så att det är ju han som tar dem till EM.
Mm. Ja, så är det ju. Ja. Där han har ju varit en gigant i det här kvalet.
Ja.
Och jag tycker ju om honom, för han är ju ändå en av lite få spelare som, jag har pratat mycket om att det finns knappt en spelare i laget som man verkligen känner, shit vad jag tycker om den här spelaren. Och jag menar inte så att jag verkligen känner det som McTominay, men han är ju fortfarande ändå från egna leden. Han är, ja, man har ju ändå det där brittiska utseendet, och han är ju hård och tuff och han sliter. Så han gör ju verkligen, han gör jobbet för sin klubb om man jämför med dyra värvningar som Antony eller Sancho, ja, eller som håller på med sina egna verksamheter.
Mm.
Men sen, jag vet fortfarande inte om jag tycker att han är tillräckligt bra för att vara en startspelare på ett centralt inne mittfält i Manchester United. Alltså generellt där Manchester United ska vara. Nu är ju inte Manchester United där man ska vara.
Vart ska Man United vara?
Manchester United ska leda tabellen och utmana om titeln varje år.
Okej. Okay. Ja. Nej, jag vet inte.
Tycker inte du det?
Det är klart, det är en av världens största klubbar. Ja, de ska väl vara där, men ska man inte börja inse att de, alltså det behöver göras liksom en total reboot i klubben.
Nej, men
innan
det
ens kan hända.
Ja, alltså i dagsläget vill jag att han startar varje match.
Mm.
Så är det ju, för det finns ju inte så mycket alternativ. Och jag tänkte också på det att det har varit så mycket skador i laget på spelare som man kanske, ja men till exempel när Casemiro var borta i fjol, de gångerna han tog de här dumma utvisningarna, han tog strypgrepp på Will Hughes, man nu tyckte att han gjorde det eller inte.
Mm.
Men då var det ju verkligen shit att han är borta. Det var ju katastrof verkligen. Men jag tror jag tänkte på honom igår för första gången på kanske en månad. Mm. Det är verkligen inte så att man tänker så fan nu hade jag velat ha Casemiro. Att det verkligen blivit på den nivån med de spelarna som ändå är, ja men, tjänar typ mest i klubben, vunnit 5 Champions League och verkligen är en världsfotbollsspelare.
Mm.
Men jag känner inte så. Och samma sak när jag inte ser att Rashford är bänkad, att han inte spelar där heller. Det finns verkligen inte att man känner så här, shit, man saknar det här i laget. Eller Lisandro Martinez, lite samma sak.
Mm.
Det enda som jag har känt så med under säsongen, det har ju varit Luke Shaw. Och nu är han tillbaka. Jag menar inte att han var någon gigant kanske igår. Han gör en bra match, men han har så jäkla hög lägsta nivå. Mm. Och jag tror verkligen att bara att han har kommit tillbaka har gjort så otroligt mycket med den här backlinjen. För jag tycker faktiskt United försvarat sig bra nu senaste veckor sedan han kommit tillbaka. Även fast inte resultaten kanske har varit riktigt med i alla matcher. Men Luke Shaw är riktigt bra. Och också att man kan använda honom som, att han funkar så bra som mittback.
Mm. Det är väl lite när Martinez är skadad att Luke Shaw fyller samma funktion. Har inte den här längden och fysiken, men uppspelsfoten. Det är väl det man får ut där. Och tydligt att Lindelöf inte funkar. För att ja, United var ju det bättre laget egentligen alla 90 minuter. Men Lindelöf såg inte bra ut igår, tyckte jag. Det blev mycket bättre defensivt hos United när Shaw klev in och Lindelöf klev ut där. Det var väl inför andra.
Ja, han bytte sig i paus. Reguilón kom in.
Just det.
Tog Luke Shaws pass.
Mm. Ja, och jag menar, han kan inte hjälpa Lindelöf. Men bollen går ju mellan benen när Chelsea kvitterar på Lindelöf. Mm. Liksom, det är inte skitbra försvarsspel.
Nej, sorry. Men apropå det målet. Jag tycker, alltså, just, man är ju svag för den här målen när en spelare gör, som Cole Palmer gör. Att det, är också att, det är ju för att målvakten blir ju, som du säger, han är ju täckt. Han skjuter det mellan benen på försvararen. Men de här som verkligen, alltså det är som nästan hårdheten i skottet, det är nästan som en passning. Mm. Men den går typ ändå inte att ta. Jag vet inte om han kanske hade kunnat vara lite bättre placerad på något vis, haft tyngden åt det hållet, kanske, alltså, kanske någon annan hade kunnat ta boll. Jag vet inte, men det blir så snyggt när ett avslut ändå mer eller mindre utanför boxen, kanske på linjen där, vad nu var, ändå rullar in i mål på det sättet.
Ja, det är så, måste vara så irriterande för målet också, när den sakta
är så förbi. Mm. Jag kommer att Rooney gjorde ett sånt mål i ett derby mot City för en herrans massa år sedan. Han kommer från vänsterkanten och bryter in i straffområdet. Jag tror han nästan kommer till, alltså, mitten av straffområdet vid straffpunkten. Och så liksom, jag tror det kanske till och med så länge att Michael Richards i försvar, jag kommer inte ihåg, men då skjuter han den istället, han maskerade så bra och lägger den i första istället, och den är verkligen ännu långsammare. Det är nästan så att bollen knappt orkar över linjen när den går i mål, men det är så jäkla snyggt. Det är egentligen mer finess i ett sånt mål än att göra som vem var det i Liverpool som gjorde så fint mål, McAllister.
Ja.
Jag överdriver lite, men
jag förstår, jag håller med dig också. Mm. Att liksom göra en Ashley Young där som han gjorde typ 3-4 matcher i rad i United för 10 år sedan. Liksom man skuva in den i bortre. Ja,
jag är svagare för det här.
Just det. Nej, men jag är svagare för det här med Cole Palmer. Det är väl moget avslut tycker jag. För en,
vad
är en
sinnesnärvaron.
Ja, otroligt.
Men han är ju vår enda behållning stora stunder igår.
Fram till målet så var han ju sämst på plan, tycker jag, Cole Palmer.
Men han är ändå liksom den med en hjärna offensivt. Ja. Jag tyckte Bojan beskrev det bra i slutet på matchen, att vi har en snabb bi men ingen förare i offensiven. Med Mudryk och Jackson, framförallt Sterling.
Ingen som kan koppla och växla riktigt.
Nej, verkligen. Nej. Sterling, alltså, han har ju varit bra hela säsongen. Och han behöver ju draghjälp där uppe med någon som man kan spela med. Men när vi väl kontrade så var det ju... Alla gånger slog vi bort den sista passen. Ja. Antingen för lång, för kort, fel spelare. Och det var ju från Mudryk eller Jacksons fötter. Och du kan inte slarva bort så många lägen mot ett United på bortaplan.
Jag tycker dock att Jackson fick lite oförtjänt mycket kritik där när han får bollen av Sterling. Jag tycker Sterling passar för tidigt. Snarare än att Jackson...
Är det, ja.
Nej, och Nanna kommer
räddningen. Nej, och Nanna kommer ut och rädda. Ja, och Nanna gör det bra och så vidare. Men det är ingen jättebra passning och det är för tidigt tycker jag. Sterling kan ta 1-2 steg till. Mm. För då liksom måste Nanna ta ett beslut. Ska jag gå ut mot Sterling? Ah, okej, då är helt öppen mål för Jackson. Exakt. Eller då tvärtom att Sterling kan avsluta. På.
Men den här Nkunku.
Ja.
Mm. Finns han?
Ja, jag tror det.
Jag tror han ska vara i truppen.
Jag tror han är på bänken i helgen.
Okej.
Ja, och även Lavia.
För bara...
Jag har glömt honom. Halvmiljardsspelen. Romeo Lavia.
Just det, från Southampton.
Ja. Och sen en gammal Chukwu Meka som startade säsongen bra, men som också var skadad sen dess. Så att det...
Men bara, alltså, sitter här och kollar på, när man kollar på Chelseas bänk, jag vill bara läsa upp den.
Ja.
Armando Broja, Reece James, visst. Sen Benoit Badashil, det är ändå också en A-lagsspelare får man ändå säga.
Ja. Han köptes ju från Monaco.
Men, men nu då? Dord Petrovic, Ian Madsen, David, alltså David med D-E-I-V-I-D, Washington, vilken namn. Alfie Gilchrist, Alex Matos och Leo Castledine.
Ja.
Vad är det för gäng? Jag vet ju att den här Madsen var utlånad i Burnley i fjol.
Ja, han är egen produkt.
Alla är väl egna produkter egentligen. Ja. Petrovic kom från någon MLS-lag, vet jag.
Ja, och Washington köpte sin till den här säsongen.
Just det.
Men Alfie Gilchrist, vem är det då?
Det är produkt.
Ja. Så. Det är kul att säga, det är produkt.
Det är produkt.
Men alla, alltså, vi snackade lite innan om det här, Axel, också. Vi kan inte skilja på skador heller. Alla har ju samma situation.
Kolla på Newcastle.
Liksom, vi skrattade åt deras bänk förra veckan, men då åker de ändå ner och fixar ett kryss i botten mot PSG. Liksom. Mm. Så att... Det är en dålig bortförklaring nu för tiden.
Jag har ändå trott att vi kanske kan ta en topp 6-placering. Okej, det har varit ett otroligt tufft schema nu. Men jag känner att den här säsongen... Det som kommer att göra mig glad som Chelsea-support är att jag kontinuerligt ser framsteg utan att, som det är nu, ett steg fram, två steg bak.
Mm.
Så är det hela tiden. Man bara, efter City, fan helvete vad bra vi är.
Mm.
Och så torsk mot Brentford 0-2 hemma. Mm. Matchen efter. Jag tror det var den ordningen. Eller om det var Arsenal, sen exakt. Brentford, så var det. Ja. Och sen City.
Arsenal, Brentford, Tottenham, City, Newcastle, Brighton, Man United.
Och Tottenham är ju något... den räknar ju liksom inte. Det är ju sjuk match. Jag vill bara se liksom, små steg framåt hela tiden. Det är det enda. Och liksom, vi hamnar där vi hamnar.
Men vi var ju väldigt livrädda länge inför det här madrömsschemat som vi nu precis är klara med. Och som du refererar till här, då var det ju Arsenal, Brentford, Tottenham, City, Newcastle, Brighton och Man United nu senast. Vi vann 2-2 kryss och 3 förluster, 8 av 21 poäng. Så att jag tror vi har nästan tagit det på förhand. Jag tror vi också vunnit och förlorat fel matcher någonstans i form av hur måendet är idag.
Fan, det är en annan sak att heja på Chelsea idag än 10 år sedan. Nöjda med 8. Vi har tagit 8 poäng av 21 på förhand.
Ja.
Det är sorgligt.
Men det är där vi är, tyvärr.
Ja, absolut.
Men jag är nästan inte lika rädd. Men...
10 miljarder senare, eller vad det är.
Ja, men jag, på något sätt så har ju de stormatcherna vi har visat att både vilja och att vi kan spela fotboll i.
Utom igår,
ja. Men nu väntar ju ett jättebra schema sett till motstånd. Men då... Det är då Chelsea har brustit i liksom att föra ett spel mot lägre stående försvar och matcher vi ska vinna, den pressen. Alltså det är inte samma gamla känsla.
Jag är inte längre riktigt lika säker. Liksom. Okej, Everton borta, Sean Dyche på Goodison Park. Sheffield United nästa helg, Chris Wilder är tillbaka. Det där på Stamford Bridge där det inte går att vinna. Wolves borta på julafton. Det är fan inga.
Nej, det, pappret är det ju det. Men det är alltså, absolut. Jag håller också med om att det är nästan det är också madrum ska göra på ett sätt.
Ja, exakt.
Så att, ja, fy fan.
Ska vi säga någonting om Liverpool då? Utöver att Trent Alexander-Arnold drog fram baklyktan innan han skickade in hörnan som resulterade i mål, va?
Var det den, just den hörnan?
Ja. Väldigt märkligt.
Ja, någon ny taktik.
Ja.
Där britterna har varit snabba på Twitter. Mm. He's in cracking form.
Nej, ändå bra.
Det finns väl inte så mycket att säga. Däremot,
man håller en nolla. Eller, nu har väl Liverpool kanske stapplat upp några. Men apropå det med så mycket mål det gör så släpps in. Och vi har ju varit inne på det. Att det eller för några veckor sedan så analyserade vi ju Athletics långa text. Apropå då med tilläggstiden. Hur mycket mer speltid det har blivit. Och mycket fler mål det har resulterat också i slutet av matcherna. Men storlagen släpper in mål, jag skulle nästan säga varje match.
Ja, och det såg ut som de skulle göra det här också. Mm. Alltså Sheffield är uppe och hotar många gånger. De är slarviga i försvaret Liverpool. Så att de hade lätt kunnat göra ett mål när det stod 1-1. Nu gör de ju 2-0 sent. Så att det hade kunnat bli mer av en match som stod vägde än vad det blev. Men det är samtidigt starkt. Skönt för
stackars Kelleher. Ändå.
Ja. Ja, det är ju en ganska bra andra målvakt tycker jag, Kelleher.
Mm. Men inte världens bästa.
Nej, men är det Ramsdale då? Nej. Med världens bästa andra målvakt.
Det är så, vem bryr sig också egentligen?
Men... Såg ni Klopp i Amazon efteråt?
Mm.
Man är ju rätt trött på hur han gnäller på schemat. Hela tiden. Han var ju så jävla arrogant mot dem.
Ja.
Han förminskade dem något otroligt. Ja. Och bara kort då, som er som inte har sett det är väl att de lite skämtsamt frågar om det här täta schemat egentligen.
Vet du vad vi gör? Vi klipper in det här.
And you mentioned, Jürgen, you've had to shuffle your pack, you've had some injury problems, you've got all these games, you're still going strong in Europe, in the League Cup, in the FA Cup, you're going to Crystal Palace, your favorite kickoff time at the weekend. But, I mean, that's the price
brave,
of success.
That's really brave to make a joke about that, really. Yeah.
But you've still got the passion, you've still got the enjoyment. I mean, it's constant, isn't it? Day in, day out.
It is constant. Yeah. Now we go home. I don't know exactly when we arrive, but it's now. So it's 1:00, 2:00, 2 a.m. Whatever. Yeah. And then we play again. We have two sessions tomorrow and Friday. Yeah, we have two sessions. So it's fine to recover, and then we go again. So Crystal Palace played tonight as well. So that's absolutely fine. It's just not. But I realize you don't understand it as well, even when you work in football, so why should I try to explain again? If you make a joke of that, then make just we are completely ignorant. But it's good. It's obviously football is entertainment, and I understand. It's all good.
It's just one of those issues that come up, and I'm not trying to be disrespectful at all.
You were already.
Okay. Yeah. Well, Jürgen, I apologize.
Yeah, good. You can say what you want. Just I cannot say what I want, because that would be really different.
Well, listen, it's been a success tonight. You've moved within 2 points of the leaders, and we wish you every success at Crystal Palace at the weekend as well.
Yeah, and we'll tell that to Crystal Palace as well. Thank you very much.
Thank you very much, Jürgen.
All the best. See you.
So there we are.
Ja, det är fantastiskt att ni kan klippa in saker hur som helst här, Victor. Oförberett för mig, jag hade ingen aning. Men man börjar ju, Liverpool har haft den här 13:30 av sparken och så vidare, eller 12:30 i engelsk tid. Och det är klart att det är ju lite märkligt att de har haft så många. Men du har alla världens pengar att handla spelare för, du har en jättebra trupp. Det är samma för alla storlagen. Vill du vinna allting, ja då är det så här. Och jag lägger av med det.
Mm. Så jag kan ju jag vet inte om jag fattar, eller jag tycker också det är orimligt att han ska vara så arg hela tiden på det. Men jag fattar väl att på något sätt att det är ju de här tillfällena han kan, det är ju då, där han hörs och syns. Men det är ju bara tråkigt att han blir så förminskande och oskön på det sättet mot de som bara står där egentligen och jobbar, och vi gör en intervju efter matchen med honom.
Han känner väl kanske att de jagar lite rubriker från honom, och då vill inte han gå i den fällan. Nej. Och blir trött på frågan. Liksom, men det är ju, alltid kommer.
Och då tycker jag det är med skillnad när de bara kanske lackar ur på någon fråga på något sätt. Men det här blir ju bara, det här tycker jag är värre.
Mm.
Det är ingen bra beteende. Ja, men den här omgången är ju faktiskt inte helt färdigspelad. Det är ju två matcher ikväll då, Everton Newcastle och Tottenham West Ham. Du ska kommentera, Axel. Everton Newcastle.
Ja, Everton Newcastle ikväll. Det blir en jävla härlig match.
Scouta Everton inför söndagen blir det va? Mm. För Chelsea.
Ja, jag ska köra den matchen också, Everton Chelsea. Mm. Så att det blir dubbelt Everton i veckan. Och det är kul. Jag har kört dem några gånger. De var inte rätt bra emellanåt, Everton. Det blir lite konstigt med poängavdraget. Ja, men jag tittar, lägger man till 10 poäng där, nu är det så förbannat tätt. Men liksom 2 poäng från över halvan. Det är ju lite annat än vad... Var Frank Lampard förra säsongen, ja, innan Dyche kom in. Som en Everton. Dyche har ju verkligen gjort Everton till ett mittenlag igen. Efter att
de kommer ju inte åka ur, det är ju inget
snitt. Nej, det tror jag
hade
verkligen
inte. Hade de åkt ut hade det varit i fjol.
Ja, och nu är ju liksom Burnley, Sheffield United och Luton sämre. Jag tycker Nottingham, får vi se om de sparkar Steve Cooper efter 0-5 igår. Men Everton Newcastle blir riktigt intressant. Newcastle börjar få tillbaka lite spelare. Sen så lär ju bli Dubravka fram till 1 januari i alla fall. Sen får vi se. Eller Karius.
Jag vill bara slänga in en Nottingham-historia där. Så ni var deras ägare, han Marinakis, gjorde igår efter matchen.
Han slängde sin bricka i någon liten buske bredvid Craven Cottage.
Ja, gick förmodligen innan visslan, slängde brickan som ett så här hardcore-fan i någon buske. Ett Fulham-fan plockade upp den och postade på Twitter. Liksom.
Det är kul.
Alltså jävla härligt, han går ut och brinner av.
Och efter det då har han gått och Sky rapporterar ju precis nu innan vi börjar spela in att de kommer... Att de kommer sparka Steve Cooper då. Mm. Och att Lopetegui och Marco Silva bland kandidaterna, så han skickar kortet och sen
varför
skickar
ska Marco Silva gå från Fulham till Nottingham
med 5-0 och så bara, jag hänger med er hem nu.
Lopetegui kommer hamna i Sevilla.
Marinakis var ju där och han såg dem göra 5 mål och var imponerad, då vill han väl ha honom.
Logic.
Han är ju en dåre, ja. Marinakis, det får man ändå lov att säga, så det är väl ändå rimligt att han ska ha.
Finns det någon ägare eller någon inom Premier League som ser mer ut att vara den nationaliteten man är än vad Marinakis ser ut att vara grek?
Nej.
Är det väl möjligtvis Sean Dyche, britt?
Ja.
Men liksom det är få som ser så mycket ut som man tror att den nationaliteten ser ut.
Faktiskt, det vore kul att bara plocka ut bilder på alla tränare och så skulle man visa upp det för någon kompis som inte har någon relation till fotboll överhuvudtaget och bara gissa nationaliteten. Kanske får bli ett segment här framöver. Ja, men som sagt då, det är två matcher ikväll då och sen helgen. Vi var ju lite inne på då, Everton-Chelsea. Och sen har vi ändå, det är ändå ett par smällkarameller med Tottenham-Newcastle. Det blir ju väldigt kul att se.
Svenskmötet.
Så är det ju. Och båda är ju sånt jäkla slag också, får man lov att säga. Får vi se, Isak Lever startar ikväll.
Alltså, de är i slag just nu. Det bästa är väl att ta den diskussionen imorgon. Ja. Det kan ju bli att det är David Moyes
masterclass ikväll.
Nej, men ni har väl fotbollsmorgon imorgon?
Ja, så är det. Absolut. Vi kan få ut det på något sätt. Ja, annars då så ska ju Man United ta emot Bournemouth ytterligare en hemmamatch. Det är ju ändå tacksamt. Alltså, de vill ha Arsenal. Det är ju ett toppmöte faktiskt.
Ja, alltså Villa går en poäng från serieledning.
Och jag menar, man har 14 raka på hemmaplan.
Det är man hemma igen, ja.
Villa har 10 vinster på en 15 första totalt. Senast man hade var man ligan.
Ja, det är så.
Ja, vad var det? 80-81 tror jag. Ja. Eller 81-82.
Oj, vad ska jag heja på Villa ligan. Hela vägen in.
Den där jävla Rice lär väl lösa det. Är han den bästa spenderade miljarden än så länge i fotbollsvärlden? Jude Bellingham.
Nej, det är väl Mbappé. I fotbollsvärlden. England möjligen. Det kanske, jag kommer inte ihåg vad alla spelare kostat.
Mudrik.
Ja, han är där och nosar.
Anthony. Han är den, det slår jag verkligen fast. Vi hade den sämst spenderade miljarden någonsin och han kommer förbli det, tror jag. Jag tror ingen kommer toppa det. Mudrik är inte i sin närhet.
Pogba?
Nej. Pogba var ändå bra bitvis. Alltså.
Maguire var väl i dem?
Alla men titta på Maguire nu.
Ja, han är kung novembers spelare i Premier League.
En kort grej om Maguire bara. Jag skulle vilja att de gör studier på hans mentala styrka.
Ja,
alltså det är så mycket skit han har fått utstå. Har väl ingen fotbollsspelare.
David Beckham så från 98.
Jo, men jag menar, då fanns det inte sociala medier.
I modern tid.
I modern tid. Och bara att han kommer tillbaka och blir liksom månadens spelare. Det är ju EA, alltså fotbollsspelets fans som sitter och röstar på Twitter. Det är vad det är. Men att han ens är nominerad liksom och Det är imponerande. Alltså, de får, Harvard får ringa, eller Stanford, eller vem fan som gör det.
Faktiskt.
På att kolla vad han har för mental styrka.
Ja, ja, det var ändå ett bra avslut idag tycker jag. Hilla Maguires mentala styrka. Tack så mycket.
Tack själv.
Att ni ändå tycker det blev ändå ett bra samtal. Ja. Trots en...
Men vi är rätt vana nu. Så att, ja.
Lite det, och det är ju bra när det är en ny match och snabbt efter.
Ja.
Det är bara nya tag liksom.
Det var det man brukar säga, att alla midweek-omgångarna lever sitt eget liv.
Så är det.
Ja.
Vi bara, återigen, det blir lite kommentators grejer, men vi får ju massa så här statpacks av Sky Sports inför varje Premier League-match. Så ska man ju liksom, man tar ju inte med allt. Men det, bland annat då så står det så här, Aston Villa har inte vunnit en match på en onsdag sedan 1900, bla bla. Det är så mycket värdelös statistik det här med midweek så här. De har inte vunnit när matcherna sparkat igång 18:30.
Men de har spelat det en gång
till. Ja, exakt. Ja. Ja, så att det är så
jävla. Men det är ändå facts.
Jo.
Ja. Ja, tack så mycket för idag. Tack för att du kom, eller ja, kul att ha med dig igen, säger Axel. Och,
kul att få vara med. Hör av er om ni vill. Jag ska vara med någon annan gång.
Ja, jag lovar, du kan få komma efter 3 poäng någon dag framöver.
Ja, det tar nog ett tag.
Ja, exakt.
Precis. Små steg framåt, det är det du vill ha. Tack för att ni har lyssnat. Big Six är tillbaka som vanligt igen på måndag. På återkänne.